och välkomna till Tyckonauterna med mig, Kristoffer.
Och jag, Robert.
Hej Robert, hur är det?
Hej, ja, det var inte igår.
Nej, det var inte.
Det var väl en månad sedan tror jag, på pricken. Nej, ja. Nästan. Ja, nej, det är väl bra, mätt och belåten. Har massa stridsskador efter katten. Så att det...
Ja, just det, veterinären.
Ja, exakt. Hon fick ju epilepsianfall för 2 veckor sedan, tror jag. Så att, ja, veterinären, hon får medicin och sånt där. Men det är så kul, för att nu ska, kul, men man ska få in en buren nu och återbesöket då. Och det var ju lite, ja. Hon är ju väldigt stark för att vara så liten, kan jag säga. Mm. Och vi har inte kunnat klippa klona heller, för att hon var ju, liksom, för att det går inte att hålla. Så hon särskilt inte bedrar med henne, för hon är snabb, men hon fräser mycket och sånt där. Men hon är väldigt motstridig, men hon rivs inte. Det gör hon inte. Det är det. Hon bits eller rivs inte. Men hennes baktassar är ju att när hon ska springa och hoppa, du vet, om hon är sylvassa så tar man henne i luften och sådär. Alltså min hand är typ mördad. Så att det är, men hon gör ju som, ja, men det är fight or flight. Så att, mm. Men nu när hon har fått medicin och sånt där så är hon ju väldigt, väldigt energisk och ja.
Ja, men det är
så bra. Det är lätt, men lyckas få in henne i buren till slut. Så att, ja. Mm. Så får vi se. Men ja, det är väl det. Och sen, ja, annars är väl bra. Vart sjuk en vecka, kristallsjukan.
Ja, den är otrevlig.
Ja, det var inte så roligt. Men sen tror jag att jag började bli utbränd igen. Det är så jävla trött om dagarna, det är helt sjukt.
Mm.
Men man får ta det, jag är bara så taggad, ska jag börja plugga nästa år.
Ja, just det.
Så att då ska bli så skönt att ta ett break från arbetslivet faktiskt.
Ja,
så det är spännande. Ja, det känns att det går framåt. Jag vill inte jobba med det jag gör längre.
Men det blir spännande att följa din lilla resa.
Ja, alltså det är först måste vara komvux. Måste plugga upp betyget till så att jag blir behörig. Och därför ska du studievägledare och blir det nästa vecka tror jag. Mm. Ja, det är nästa vecka. Får se vad de säger, vad behöver göra och sånt där. Så får man söka det nya studiestödet som kom i år. Så att man inte slipper ta lån. Det är nice. Nej, själv då.
Jo, det är helt okej också att vara sjuk och sådär. Och lilla lillgubben har lärt sig att krypa. Det är väldigt spännande.
Och sista såg när han försökte, det var kul, då flaxade han ju bara med benen och bara.
Ja, exakt. Ligger och han snurrar runt på golvet.
Ja.
Och sen börjar han hanka sig fram med händerna så att han liksom drar sig framåt. Sen kom han på att han har ju ben också. Och då går det faktiskt undan. Han lärde sig säkert bara på några få dagar så fick han in snitsen. Då blev han jättesnabb helt plötsligt. Så man var inte van. Man blinkade bara som om på en ny plats hela tiden. Nej, så det är väldigt kul.
Men ska han ha knä... Alltså jag vet inte hur det funkar bara, men ska man knäskydd och sånt där? Eller är de tillräckligt mjuka? De tar ingen skada och sår och sånt där om man kryper på golv och sånt.
Nej, utan vi har den på mattan och sådär. Men man är fortfarande lite skrajsen sådär när han... Mm. Han brukar styla att han lägger upp ena handen i luften typ. Man bara, men du kommer ju typ ramla sig i huvudet. Lilla gubben. Ja,
kanske vinkar.
Nej, så att han är väldigt... vad ska man säga? Han har mycket drive.
Mm. Mm.
Så det känns jättebra.
Fy fan.
Och sen vann jag ju 5 kilo KitKat på en tävling.
Ja, jag väntar fortfarande på mitt kilo. Hur?
Ja, man skulle skriva någonting på den här tävlingen typ. Om du hade en ring så vad skulle den göra och sådär. Och så skrev jag det och sen vann jag. Och så grejen är den att jag har ju matintoleranser. Så jag kan inte äta KitKat själv, men jag kan bjuda andra.
5 kilo.
Alltså.
Mm. Hur många kartonger var det?
Vad sa du?
Var det många kartonger var det?
5 stycken.
5, okej. Okay. Jag hörde att lite försvann direkt så var det.
Ja, 2 kartonger rök. Ja. Det tog ju Paulina med sig till hem till sina föräldrar.
Säger hon. Sitter i bilen och bara nom, 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 nom. Vänta nu.
Mm.
Du tänkte göra någonting med dem, va? Var det så?
Jo, jag tänkte om man kanske skulle bjuda någon lyssnare på en kartong. Mm. Kanske ha någon, jag vet inte, någon tävling eller något kul, kanske.
Mm. Får jag vara med?
Nej.
Jag får ett fake-konto så här och tävla.
Precis.
Men vänta, jag känner igen adressen, men nej.
Mm. I det här avsnittet så tänkte jag att vi ska prata om seriemördare och eller ja, mördare i allmänhet, men också besatthet. Alltså blir vi besatta av någon sorts demon?
Ja, demoner, whatever. Det är väl ändå lite olika. Jo.
Precis. Och det är faktiskt fler än vad jag trodde som har yrkat i sitt försvar som att de har varit besatta eller sagt att de är besatta. Och man, först så tänkte jag att ja, men det kanske är typ 5 fall eller någonting. Men det är ganska många.
Ja, för jag tror de flesta är ju mer när man lyssnar på lite så här, men lite rättegångar och sånt där och kollat på YouTube och sånt, det är oftast så säger de ju att ja, de plead for insanity. Oftast säger de så att de hör röster och
ja, schizofreni.
Ja, exakt.
Och det fanns ju vissa fall som fastnade hos mig. En utav dem utspelade sig i England, i Asset, West Yorkshire.
Mm.
Och det var en man, Michael Taylor, som är en 31-årig fembarnspappa som var gift med Christine Taylor. Det enda som liksom stod ut med just den här personen var att han kunde drabbas av depressiva perioder och bli mer tillbakadragen och sådär. Men det intressanta kom ju senare i hans liv, var när de var inte religiösa från början i den familjen, men blev det sen. För Michael kom i kontakt med, man kan nästan säga som en kyrka. Han gillade deras sätt att ha sina böner på. Han gillade speciellt också en kvinna där som hette Marie Robinson. Han trodde ju sen att hans depression berodde på alltså andliga krafter. Och ju mer han spenderade tid där, så trodde han ju mer och mer på det. Och sen spenderade han så pass mycket tid med Marie att till och med frun började undra, men varför är du på varenda möte, varenda funktion och sånt då?
Mm.
Vid de här mötena så var det ganska många gruppmedlemmar och de använde sig av någon sorts andudrivning. Alltså, man driver ut sina synder via Guds kraft, som de kallar för Guds kraft. Och sen började den här Marie erbjuda privata möten med just Michael. Och så gjorde de, vad var det, korstecknet till varandra om och om igen i typ 8 timmar. I sträck.
Alltså korstecknet i luften då, eller så här de...
Nej, ja. man gör, jag tror att man trycker en gång på pannan och sen...
Ja, nord, syd, vad blir det?
Ja.
Väst och öst.
Det är en sån här klassiker som man kan se, du vet, innan någon går in i ett rum typ så här, åh, herregud, och så gör man korstecknet.
Ja.
Och de trodde att det skulle så här, om inte göra fullmånens onda kraft, och då förstår man kanske att de var väldigt religiösa de här då.
Och som är kult.
Ja, precis. Om jag inte missminner mig så blev också Michael förälskad i den här Marie då.
Mm.
Och när han då blev konfronterad av sin fru. För det var under ett bönemöte mitt bland allihopa då hon konfronterade honom då. Bara stod i slint för honom, den här Michael Taylor. Så han ställde sig upp. Istället för att prata med sin fru då, så attackerade han Marie. Alltså både verbalt och fysiskt. Men hon kunde inte förstå vilket språk han pratade. Så troligtvis så pratade han i tungor. Blev helt bengalen. Så det tog alltså en hel församling för att hålla honom på plats. Och sen kan jag citera ifrån dreadcentral.com. Och senare skulle Marie ha detta att säga. Jag tittade plötsligt på Mike och hela hans drag förändrades. Han såg nästan bestialisk ut. Han fortsatte att titta på mig och det var riktigt vild blick i hans ögon. Jag började skrika på honom av rädsla. Jag började tala i tungor. Mike skrek också åt mig i tungor. Jag var på väg att dö och jag verkade komma till besinning. Jag visste bara Jesu namn skulle rädda mig och jag började säga om och om igen Jesus. När Christine hörde mig ropa på Jesu namn började hon också säga det. Och jag tror bestämt att jag överlevde på grund av att jag sa hans namn. Och Michael hävdade att han inte hade någon minne av det. Och nästa möte som han går på, så de sätter väl iväg honom då. Ingen mer med det, antar jag. Men hon förlät honom. Och tänkte att, ja, men det är väl inte så bra det här då. Så då kallar de in kyrkoherde som kallade på flera ministrar som kunde komma in och förklara vad det är han lider av. Och de kom fram till att det var en demonisk besättning. Eller besittning, jag vet inte hur man säger det. Och han skulle då behöva ha en exorcism.
Mm.
Och den 5 oktober 1974 träffade fader Peter Vincent och pastor Raymond Smith i den här kyrkan då. Och då var hela bönegruppen där. Och under 8 timmar utförde de en exorcism på honom. Och han började ju klassiskt slå runt sig. Jag fick krampanfall och spottade. Och man var tvungen att trycka ner mot golvet. Och sen tog de ett krucifix och stoppade i hans mun. Och de stängde helt vatten och höll på hur länge som helst. Och de var allihopa var helt utmattade. Och sen kom de fram till av någon anledning att de hade drivit ut 40 demoner ur honom. Och sen att de skulle behöva avsluta den här exorcismen senare, för det fanns 3 stycken demoner kvar. Det var mord, galenskap och våld. Och någonstans i min hjärna tänker jag så här, hur kan man släppa honom lös om man vet om att det är mord, galenskap och våld kvar? Ta det sen, det är lugnt, det är bara de 3 kvar.
Ja, men du, de har ju dragit bort 40 stycken redan, så det börjar inte vara så farligt längre när det är bara 3 kvar.
Ja, precis, och det är typ bland de värsta kvar.
Herregud. Oh, shit.
Och sen går ju ganska så snett. Och Michael och Christine blev tillsagda att gå hem för att förbereda sig för del 2 av exorcismen. 1945, bara en timme ungefär efter exorcismen, upptäckte polisen som patrullerade området där Taylor bodde att en man traskade genom gatorna helt naken och täckt med blod. Och det var just Michael Taylor.
Ja, nu känner jag igen historien. Jag har hört den här förut nu.
Mm.
Just det.
Mm. Och det de gjorde då, polisen fattade att okej, någonting har ju hänt. Och så fick de antagligen adressen av honom. Och så rusade de till hans hem då. Och när de väl kom fram till huset så hade redan kommit poliser dit. För att det var grannar som hade hört en massa ljud och tillkallat dem dit då. Och så säger en av kriminalinspektörerna, och jag citerar då från Red Central: du vill inte se det här. Jag har inte sett något liknande tidigare, och jag har sett saker. Det är frun. Hon har, nej, han har slitit sönder henne. Det är en hel röra där inne. Det finns inte mycket kvar av henne. Du vill inte se den, va? Och efter han hade sagt det så vek han sig över och så kräktes han på gården. Och de gick in för att kolla på det här och beskrev det som den värsta brottsplatsen någonsin. Och då hade Michael tydligen attackerat Christine, tagit bort hennes ögon och tunga innan han släppt bort hennes ansikte från hennes skalle. Och sen hade han tydligen strypit familjens hund. Och efter att hunden hade dött så hade han slitit ut ögonen och slitit av den alla benen och kastat runt dem i huset som var täckt av blod från vägg till tak.
Alltså, okej med människor, men ge fan i husdjuren alltså.
Mm.
Det är inte okej. Ja, så sliter loss del överhuvudtaget. Jag menar, det är fan... Ja, det var djur också. Alltså, nej, fan, det är ju stört. Det fanns lite med något ansikte också.
Ja, det undrar jag också.
Massa naglar, gräva lite... Och sen typ att ta i, jag vet inte.
Mm. Han fick ju vård för det här på ett sjukhus då. Men vid rättegången senare så frikändes Michael på grund av vansinne. Och fick psykiatrisk vård i, jag tror, 4 år. Innan han släpptes tillbaka till allmänheten.
Alltså, det är så sjukt.
4 år.
Oh my god. Bara, han har lämlösat en människa och ett hund liksom så här, bara med 4. Det där är också så här, men det ska vara sluten vård typ tills vidare. Inget 4 år alltså. Va?
Ja, alltså den där personen släpper inte ut.
Nej, exakt. Det...
Han har inte gjort tidigare brott, absolut. Men man måste ju också tänka på vad är det han har gjort nu? Ja, det här är sen, ju galenskap rent av.
Ja.
Och när som helst så kan ju han slå stint i huvudet på.
Ja, men det är ju så här, han har varit oskyldig innan, han har inte gjort någonting och sen bara snäpa så där, då är det så här, ja, men vad säger att inte tackar igen? Alltså, då är det så här, nej, det är alltså 4 år. Ja, okej. Ja, ja.
Jag tänker på Sagawa-kannibalen. Alltså,
men fy fan alltså.
Den fastnar hos mig, den historien.
Mm-hmm.
Men det är så sjukt att det är på riktigt också. Det är ingen sån här fiction.
Mm. Ja, människor, det finns. Alltså frågan är, nej, det kanske inte var någon drog heller. Det finns sjuka droger.
Oh.
Det var i annat fall, det var inte, jag tänker på som typ också lika brutalt. Det var ju, ja, jag minns inte exakt, men det var också USA såklart. Det var så stört, för helt plötsligt så det är en granne som hörde ett skrik. Så här, bara, verkligen bara någon så här gut curling skrik. Bara, ha. Och så ser han att det är någon som håller på typ så här attackerar eller bara äter på en kvinna typ. Eller jag tror att det var en kvinna från ett garage typ så här. Och då var ju två äldre människor. Satt där bara, lalala, skulle chilla i garaget, vet. Och sen så kom en så här ung man och bara typ attackerade dem. Man vet inte heller, det var som att man fick för natt. Jag vet inte om det var någon drog. Jag minns inte exakt, men han var helt galen. Han började bara attackera och började äta på ansiktet och sånt där. Jag tror att det var kvinnan liksom. Så allting var typ, näsan var borta. Det var så här helt sjukt. För det var någon polis som försökte få bort dem. Han slog iväg polisen och hoppade på igen och började käka liksom. Alltså man bara, va?
Rejäl galning.
Ja, jag tror att han var någon fotbollsspelare, så amerikansk fotbollsspelare. Alltså inte så känd, han var från college. Universitetsspelare typ.
Du påminner lite grann om det här fallet med, var det inte samma person som hade tagit den här drogen badsalt?
Alltså jag det ser så fan, men jag vet inte om han tog någon drog. Det var någonting, jag måste hitta den där igen. Men ja, var det det? För jag vet att det har ju varit badsalt förut också, vet jag.
Ja, för jag vet att det finns ju en nyhetsklipp på en kille som äter på någon människa. Så han hade tagit badsalt.
Men var inte det någon uteliggare han käkar på? Hemlös.
Kan det vara? För det finns ju flera fall.
Jag vet att det var någon sån där som hoppade och käkade på en hemlös, vet jag. Och det var ju, då var det badsalt. Och så helt stört. Alltså, det var jättelänge sedan den här. Jag får rätta mig själv nästa avsnitt, men jag ska kolla upp det där. Mm. Men det är så här helt stört. Han bara fick snabbt och började käka. Liksom, och jag vet inte varför han gjorde det. Jag minns inte ens det, att han gjorde det. Han bara, okej. Han hade liksom inte en demoniska krafter, men han var ju så jättestark.
Men det kan vara så med vissa från sådana slutna vårdavdelningar för psykisk sjuka. Mm. När de får sådana psykoser.
Ja.
Så får de ju så mycket adrenalin och det finns ingen stopp på dem nästan.
Jag vet, det sägs också lite, alltså jag vet när jag var, jag tror det var, vad var det på, heter tunnelbanan. Det var ju typ samma sak där, när väktarna går runt där så säger de att du ska aldrig stoppa en drogmissbrukare när han sprutar i sig. Alltså när man, låt han göra det han gör och sen så får man, efteråt får man gå fram till honom. Men inte medans eller något sånt där, för att det var, då kan de få psykoser och bli så här, ja, helt galna typ.
Mm.
Så att det, man bara, okej, ja, det är bra att veta. Så här, låt dem spruta in det, sen vänta lite.
Ja, men då har de fått det de vill ha.
Ja, exakt.
Mm.
Så det är så. Sen finns den här historien, men frågan är det kan vara adrenalin, för man vet ju, man, du vet, jag tror du också nämnt det förut tidigare. Det, är så här, det finns en historia med mödrar som får så super humaniska krafter, typ när deras barn är typ illa ute och sånt där. Det var ju någon historia, det var någon mamma, jag vet inte, någon bilkrock eller någonting, eller det var att hennes unga hade blivit överkörd och var under bilen, så lyfte hon upp bilen där. Hon lyfte upp bilen, man bara, what? Så ungen kunde gå, alltså kunde dra ut ungen eller vad det var, sånt där. Man bara, okej. Och det finns ju vittnen till det.
Jo, det är för att kroppen har ju en naturlig spärr som säger att om du gör det mer kommer du skada kroppen.
Mm.
Men när, du kan ju överskrida den. Du kan slå bort den spärren.
Mm.
Det är vanligare hos dem med mentala sjukdomar. Ja. Eller om man befinner sig i en situation som är så pass galen.
Ja, exakt. Ja, så då kände jag nu när jag jagade Mochi. Då fick jag adrenalin. Då var man så mycket snabbare. Du vet, men det är så, för där, bara där märker man hur fokusen blir annorlunda. Sjukt är det, för allt runt om en bara försvinner. Du har bara ett enda fokus och det är det.
Mm.
Det är så här, det är så sjukt intressant.
Det är verkligen fascinerande det där.
Ja, lite off topic.
Men. Ja, men egentligen inte. För tänk dig då om du blandar in det hos en person som får en psykos.
Ja.
Det blir ju ganska galet.
Jo. Ja, de här också som får psykos, som man har hört de här utan de står där. Man ser på videos typ när får elpistol på sig och bara fortsätter. Bara, hallå? Det är hur mycket våld som helst de där, liksom, vad fan? Nej, de bara går och fortsätter. Helt galna. Går inte stoppa. Ja, okay.
Det är väldigt fascinerande över hur det fungerar. Mm. Vad är det som händer i kroppen som får att kunna stå emot så mycket?
Stänger av de delarna, vad ska jag säga, så att man inte känner av det helt enkelt.
Kanske får läsa på lite mer till nästa podd om det också.
Ja, vi har ju lite saker.
Oändligt. Jag fastnade för ett tillfall. Och det var i Connecticut, i en mindre stad. Där den är så pass liten att mord aldrig inträffar, sägs det.
Okay.
Men det var 1981, om det var februari, som en man, en 40-årig man, blev mördad. Han hade blivit knivhuggen, tror jag, 20 gånger. Och mördaren var en 19-årig, jag tror han hette Arne Johnson. När han kom till rättegången så fick de höra någonting väldigt ovanligt. Och det var att han sa att han inte var skyldig för att han var besatt av en demon. Och vanligtvis så skulle man ju säga, nej men det är bara en ursäkt. Men det är faktiskt så att det fanns tidigare i hans liv lite bevis för att det kan faktiskt stämma. Det började nämligen ett år tidigare, på 80-talet. Och den historien gick till som så att en natt så vaknade den 11-åriga David Glatzel och skrek och berättade för sina föräldrar att han hade sett en demon i sina drömmar. En demon med spetsiga öron, vassa tänder och kluvna hovar. David kallade sin demon odjursmannen. Den 11-åriga David var ju inte direkt ett fan av skräckfilmer. Och så han hade ju aldrig tidigare haft någon större mardrömmar eller var plågad på något sätt. Så föräldrarna tog ju hans påstående på allvar. Det blev värre och värre och det började dyka upp sår och blåmärken på Davids hud. Davids syster Debbie var osäker på vad hon skulle göra och bad sin fästman att hjälpa till. Och den fästmannen hette Arne Johnson. Familjen Glatzel och Johnson bestämde sig för att kontakta Connecticut-baserade demonologerna Ed och Lorraine Warren, som ni kanske kan känna igen från. Ja,
lite massa filmer.
Ja, filmer, böcker och sånt. Och väldigt kända Conjuring. Utredare och så.
Ja, det är de från The Conjuring till exempel.
Ja, och bad dem att komma dit och befria David från The Beastman. Sagt som gjort så kom ju The Warrens dit med lite hjälp och påbörjade en exorcism. Men jag tror inte att det gick som det skulle. För att Johnson sa vid rättegången att han hade sagt åt Beastman att gå in i hans kropp. Antagligen då för att rädda David Glatzel från den här demoniska entiteten. Och under den här rättegången så spelar de faktiskt upp såna här bandinspelningar från exorcismen. Och vittnesmål från Ed och Lorraine Warren. Just för att stödja Johnson om att han faktiskt är eller har varit besatt. Eller i alla fall besatt under den här tiden som det här hände.
Har du hittat det så man kan länka eller inspelningarna?
Ja, här kommer Kristoffer från editeringen och jag tänkte att jag kan klippa in en del av den riktiga exorcismen som fanns i filmen Devil Made Me Do It. Jag kan varmt rekommendera att ni ser filmen. Så rättigheterna är då till filmbolaget och regissören, allihopa där. Och självklart Ed och Lorraine Warren. Jag passar även på att varna för att det kan bli lite högt i början då det, ja, börjar med ett skrik. Enjoy.
In the name of Jesus, Jesus repels you. Leave this child alone. Open your forehead. Yes, mother, you are not strong, you're weak. You're weak.
Ryan?
Jesus loves this boy. This is his child.
Wake him out of it. Wake him up to something. You won't get out of it right now, Ma.
He told me there ain't going to turn us down.
Well, what do you think you've been doing?
Maybe the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.
You got to hold him down. He told me to.
Hold him down. He told me to.
David, Mommy's here. Mommy's here. Come on. Look. Get up. Come on. Let's go. Get out of this. Get out of my son. Get out of my son. Come on. Come on. Come on. Get up. Get away from me.
No!
I'm your mother.
Get up.
Men Johnson blev faktiskt fälld. Och fick ett femårigt straff. Men släpptes en månad tidigare för att han var jätteduktig.
Exemplar. Han var snäll.
Det skrevs en bok om det här. Och jag tror att det finns en film om det här också. Om det är The Conjuring 3. Är det inte det?
Det hade för mig var helt okej.
Jag tyckte den var lite för långsam för mig och så. Kanske lite för mycket specialeffekter och så. Men så kanske ni kan titta på den filmen, så kanske ni kan få en uppfattning av hur det gick till och så. Så den fastnar hos mig också, just att det var Ed och Lorraine Warren. Så frågan är, var det de som orsakade det att det spåra ur? Eller att de faktiskt räddade den 11-åriga David Gladson från att bli besatt? Så vad tror du, Robert? Tror du att de ställde till det eller gjorde de det bättre?
Så svårt det där, men ja, alltså det är ju, jag tror man kan definitivt göra saker värre.
Fast å andra sidan så torterar den ju barnet.
Ja, men det är ju det som är hela grejen med det med exorcismen och sånt där. När det gäller just barn och sånt där, det är ju tortyr. Alltså det är därför skeptikerna, ja, det är bara ren barnmisshandel, inte mer med det. Och det är ju så att de svälter dem och allting. Det är alla jättesjukt där, hur misär barnet har under tiden då de blir exorcerade.
Det känns ju lite kristet på något sätt. Jag vet inte om det, men det kan vara såna uråldriga väsen som glider omkring. Väntar. Men vart kommer de ifrån? Det är det jag verkligen vill veta. Någon måste ha släppt ut dem.
Ja, eller så kan det vara att de är här hela tiden, bara att de är, du vet, med parallell dimension. Också, sen är det så, barn är väl lättare, eller inte bara barn, men folk som har lite mer ostabilitet i livet eller i sinnet och sånt där, så de dras till det, negativa mörka tankar och sånt där, och så bara, hej, här är någon jag kan liksom utföra mina drömmar på, eller något. Sånt här,
kan liksom det vara att vissa som är otroliga såna här seriemördare, massmördare, kanske också blir demoner sen och stannar kvar på jorden?
Ja, varför inte? Allt sånt där är möjligt.
En annan intressant historia, och den är från 2019.
What?
Och den handlar om en mobilapp. Och då är det en man då som, ja, han var en Uber driver som åkte omkring och släppte av folk och sådär. Sen efter en stund så blev det någon sorts massskjutning. Så hade han åkt omkring, om det var 2016.
Ja, jag känner igen det. Ja.
I februari. Och sköt ihjäl folk.
Mm.
Och han förklarade som så att, och då läser jag direkt från listverse.com. Då hade han sagt så här: jag vet att ni kommer ha svårt att tro på det här, men det tog bokstavligen över mitt sinne och kropp, sa Dalton till utredaren, han som hade gjort det. Och då var det den här Uber-appen som var typ som en, blev som ett djävuls huvud, deras symbol, och började säga till honom att han måste göra det här. Och att den här demonen då hade gömt sig i Uber-appen.
Nej, jag har läst det. Jag känner det där, så var det typ att de kollar ju upp också så här, telefonen i appen och allt det här, men de hittar ju ingen så här konstiga tänkte om telefonen det skulle visa några signaler eller någonting sådär, men jag för mig att inte de hittade någonting.
Mm.
Att telefonen var ju helt normal och sånt där. Liksom han sa ju, nej men det var appen tog jag över och höll på. Typ så, ja ah, men just det med ansikte och röster och allting. Liksom. Man bara, what?
Mm.
Uber bara, nej. Eller vem vet, eller hur? Det är,
ja.
Det är ett socialt experiment att Uber håller på med.
Det kan vara något sånt.
Mm-hmm.
Jag menar, har de hållit på med MK Ultra och sånt där, så ja, allt är möjligt. Man har inte tidigare dömd och inte haft några konstigheter för sig tidigare, jag vet inte.
Nej, det är det också verkligen, bara, man bara går runt och helt plötsligt bara, nej, men nu ska jag skjuta folk.
Ja.
Skylla på en app, bara, oh, okay.
Men det händer ju ganska ofta i USA med samma skjutningar, så det kan vara skolor, det kan vara på arbetsplatser och sånt. Men det måste ju oftast tyda på någonting, typ någon har fått sparken eller någon är mobbad eller någonting som utlöser det. Men här var det verkligen någon form av depression eller någonting som utlöste det där.
Ja, men det är så konstigt, för jag tror, alltså, faktiskt, jag tror inte det triggar, alltså, även om du säger ja, deprimerad och sånt där. Men om du genuint, jag tror mest de som ser demoner och känner sånt där, att det är mer, alltså när med appen, att de har, att det är ju någon typ av mental störning då. Det kan inte vara depression, så jag tror inte, för att det är så pass, att det är någon annan, alltså det känns.
Det är någonting allvarligare med en mental, en annan
sorts
mental.
Depression tror jag mer, alltså då begår du mer självmord och sånt där, tror jag mer, alltså mer skadar dig själv än skadar andra om du är deprimerad. Och men vi tar skolskjutningar liksom, de är deprimerade, men de är ju mobbade, de har hat, ilska och sånt där. Så det är ju lite annorlunda. Lite bara, det känns som att det är något extra som behövs för att man ska hålla på och skylla på demoner och sånt där, eller typ en annan sånt där. Jag vet inte, det är,
jag har nog rätt i.
Så finns det någon som bara gör så bara för trolla. Du vet, jag hörde röster bara för att de vill försöka komma förbi rättssystemet. Men att han tror att det är något sånt där som talar, ja, det kan lika gärna vara sant. Att han höjer röster och sånt, men då är det något mentalt.
Mm.
Det är ju, det är ingenting om uppväxten, barndomen och sånt där, om inte det är så att kanske familjen, om de kan säga det, jättereligiösa och så här, eller sekter och sånt där. Alltså det kan vara en annan sak, men jag tror inte bara att för mördare, alltså vanliga seriemördare och sånt, de har ju alltid varit, statistiken säger tydligt på att det är dålig uppfostran, misshandlade, du vet, dåliga familjeförhållanden och så, inga faderfigurer och sånt där. Det är det som tyder på att på mördare har oftast den kopplingen.
Ja.
Så att man går över till demoner och sånt där, det är så, ja, jo. Det känns att det behövs något extra då.
Jo. Man vet aldrig om demonerna skapar just sån vibe i vissa såna familjer och sånt som är mottagliga.
Mm.
Och befinner sig i en sorts status att det är så lätt att manipulera, att skapa de här fighterna och, så att det urartar och sen skapa sina, vad ska man säga, blir så här lättare att besätta.
Mm.
Lite liksom groundwork, lite skissa lite på sina planer.
Men det är som barn. De ser ju saker och de är mottagliga. Så det är för att de är barn förmodligen. Men de har inte fått så mycket inflytande från runt om än så länge. De är barn och är barn som man säger. Och då är de med öppet för allt. Tills de kommer till verkliga livet då. Man har jobb och allting det här. Då kapar man väl av den delen av öppenheten, tror jag, för annat. Jag vet inte.
Sen kanske de inte har det här andliga skyddet.
Ja, kan man det också. Ja.
Ja, det tar ett tag innan man bygger upp den.
Ja, men exakt. Eller man bygger bort den.
Ja.
Eller bygger bort den. Ja.
Men det är intressanta tankar.
Ja.
För jag tror att det är nog en del av det bränslet de här demonerna behöver. Krig och misär.
Ja. Det ska bli kul sen med Ouija-brädan. Alltså jag är så taggad.
Ja, man vet aldrig vad man kan få in där. Hoppas det är någonting snällt.
Ja, jag hoppas att det är någonting dumt. Men det är så, jag är fortfarande skeptisk. Alltså det jag tycker ska, jag kommer tycka det kommer vara skitkul om det händer någonting. Då kommer du kommer liksom få mitt intresse.
Mm.
Sen får man se också, sen får nog du kanske typ kontrollera. För att jag kommer nog vilja pusha lite mer och sånt där. Bara se vad fan vad som händer och Mm. Och jag vet aldrig. Så bara, vad fan är det, Kristoffer? Bara sprungit iväg. Ah, okej, okay. Jag
bara. Man vet aldrig. Men man ska aldrig släppa.
Nej, 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 exakt. Man ska det är hört. Att man måste säga hej då och sånt där.
Mm.
Annars så kan det bli grejer. Men då blir det så här, ah, men varför? Men egentligen, då borde man bara säga hej, skita i det. För att det ska hända grejer. För då har man bevis på att det händer grejer. Men liksom, det är det här. Det är det moment 22, eller
mm.
För vill man vill bevisa grejer, ja men då säger man, då gör man, då kör man vidare den som bara fuck this, liksom bara låter det vara.
Mm.
Men då är vi så här, jo men det har väl hänt så här, olycka, alltså det är ju, ja, man kanske inte är riktigt redo och förberedd på vad som kommer att hända, vad konsekvenserna blir.
Precis. Man men vet man aldrig om det är någon demon som bara sitter och väntar och väntar och väntar.
Och nu äntligen, äntligen liksom.
Mm-hmm.
Skeptiker jag kan motbevisa.
Ja, den kan följa efter dig i 10 år tills den får in en kil.
Ja, exakt. Det är så här dödsstöt. Ja. Finally. Bara, nej.
Ja, de har ju all tid i världen.
Mm, ja, ja.
10 år är ingenting för dem. Det är ett ögonblick.
Ja, tid. Jag tror inte ens tid är ett koncept för dem. Det är det.
Mm.
Så att de har ingen sån uppfattning som andar och sånt.
Jag har en till historia. Jag tror att du vet vad det här är. Och det är Villiska Axe Murder House i USA.
Ja, alltså det är så, jag kommer att känna igen mig när du pratar med mig. Jag vet, jag kommer ihåg Axe Murder House. Alltså mm. det var inte gulligt. Vänta, var det? Ja, fortsätt.
Ja, du kommer garanterat känna igen den. Och Villiska är en stad i nordvästra amerikanska delstaten Iowa. Och där bodde en familj som hette Morse. 43-åriga Josiah, 39-åriga Sarah. Och de hade 4 barn. 11 år, 10 år, 7 år och 2 år. Och de var religiösa och som vanligt omtyckta av de som bodde där. Tyckte de var väldigt trevliga och så.
Mm.
Och den 10 juni 1912 bjöd familjen Moore, som just hade deltagit i ett evenemang i kyrkan, 2 flickor som också deltog i samma evenemang, att bo i deras hem. Och det var en 8-årig och en 12-årig. De kom till Moores hus ungefär, ja men 22-tiden ungefär. Men klockan 7 på morgonen följande dag så var deras granne Mary Peckham lite orolig för att det inte var någon på deras gård klockan 7 på morgonen som det brukar vara. Av ren rutin antagligen. Och hon gick och knackade på, men det kom inget svar. Och då försökte hon öppna dörren, men den var låst. Så av nyfikenhet så ringde hon Ross Moore, Josias bror. Han åker ut dit och de båda står och ropar där, men de får fortfarande inget svar. Han hade tagit med sig en extra nyckel då till hemmet och låste upp. Och de gick in i huset, kollade runt lite grann. Sen såg han, Ross såg att dörren till gästrummet var stängd. Han tänkte, jaha, okej, har de besök? Så han öppnade dörren och hittade då kropparna av de här 2 stillingesystrarna. Det var de som de hade bjudit dit då, 8-åringen och 12-åringen då.
Mm. Från kyrkan.
Precis.
Mm.
De kontaktade då en polisman som kom dit. Och då gick den här polisen igenom hela huset och fann då hela Moores familjen döda. Och de här allihopa hade blivit, ja man kan säga, skurna. De hittade sen vapnet som användes i gästrummet och det var en yxa. Läkaren som kom fram till vad som hade hänt då uppfattade att det här massmordet måste ha hänt mellan midnatt och klockan 5 på morgonen någonstans där. Och sen hade de hittat 2 cigarettfimpar på vinden, vilket då berättar att mördaren hade då väntat där uppe på vinden tills alla hade kommit hem och att alla då hade somnat och sen tagit sig ner. Och det började med att den här mördaren hade gått in i Josias och Sarahs sovrum, dödat dem. Och de fick de allvarligaste skadorna. Jag tror inte det fanns någonting kvar i deras ansikten efter att han var klar. Och sen hade han då gått och mördat barnen då. Men hade sen gått tillbaka in till Josias och Sarahs sovrum och fortsatt att slå med yxan. Det är vilket jag kan tycka är väldigt konstigt, för han hade precis varit där. Så han vet ju vad han hade gjort innan.
Ja, men det är ju också, det låter ju som han kände de hade en hat just mot dem. Det är ju bara därför. Det gör inte det bara för Lods liksom. Det är ju, eller jo, kan man ju också göra, men så där brukar jag indikera på att det är något speciellt med just dem. Att det är något hat eller någonting. Någonting är det i alla fall. Fy fan.
Och det konstigaste som de hittade där också, bortsett från den här morden, var att den här gärningsmannen, eller kvinnan, det kan vara kvinna också, men den här brottslingen då hade täckt över alla speglar med någon form av tygstycken. Varför skulle han täcka över alla speglar?
Skam, skulle jag säga. Skäms över det han gjort. Vill inte att han ska se sig själv i spegeln, eller att det ska reflekteras liksom. Personen skäms, tror jag.
Men är inte det himla konstigt? För då, jag tänker så här, tänk om du sa att han inte vill se spegeln för att det kanske finns en, liksom demonen finns där. Eller något sånt där, ser sig själv. Och någonting måste ju ha drivit honom, som du sa tidigare, hat.
Mm.
Men mot barnen och sånt.
Mm.
De här två som de bjöd dit, Stillingers, som egentligen skulle ha varit där. Det var inget hat mot dem heller.
Nej. Nej, men det var väl bara, ja, så här, som man säger, momentär psykos.
Och tänk också på att han var där uppe på vinden och väntade.
Mm. Ja, det är ju frågan också. Men har de fångat personen eller?
Nej.
Nej, det är det jag tänker. Och att då är det ju att vänta på dem. Det kan vara beställningsmord. Det kan vara lite allt möjligt. Alltså beställning, det kan vara känt om. Men att de hade typ av collateral damage. Man måste döda alla. Liksom, de kanske någon kände. Så de kanske kunde lista ut vem. Alltså, jag vet inte.
Det. Jo, för att det intressantaste är när han gick tillbaka till det där rummet och fortsatte. Som du sa tidigare, att hat är ju i sånt fall någonting som kan få en person att gå tillbaka, att liksom verkligen fortsätta. Psykos vet jag inte. För då sitter man inte och väntar där uppe, kan jag inte tänka mig. Lugnt och stilla. Utan han hade ju mer eller mindre, eller hon hade ju bara väntat vid ytterdörren eller tagit dem tidigare.
Eller förbereda, alltså förbereda sig, du vet, det är ju som. Det var ju någon, bara sitta och peppa sig själv där. Sitta och vänta, röka. Du är så nervös och bara sitta och vänta. Okej, okay, jag ska göra det. För det var ju någon mördare läsa eller lyssna på igår, tror jag. Som också så här, han stod och mördade sin lillebror med baseballträ liksom. Slog in ansiktet typ allting. Han stod i 10 minuter innan han bara stod framför sin lillebror. Bara, när han låg och sov, bara väntade så här. Tagga upp sig själv, vet. Sen bara slog in ansiktet med baseball. Men okej. Okay. Helt sjukt. Men jag kan tänka mig därför också bara vänta i huset. Man väntar bara tills alla kommer och sover. Så vi väntar på perfekt tillfälle.
Ja, men det är så. Och man måste röra sig så tyst också.
Ja, så beror på hur vinden är, hur högt upp. Jo, men det brukar vara USA, träplank. Ja.
Måste ha varit snabb också. Man tar ut båda två föräldrarna där.
Ja, det tycker man också. Ja, men exakt. För att men, de andra borde vakna och skrika. Jag menar, du hugger en och den lär ju skrika, apropå också hur man hugger. Kanske hugger i halsen direkt så inte de kan skrika, men de viftar väl och sprattlar.
Det måste ju låta.
Ja, det tänkte jag också. Jag kan ju gå in på den lilla historien jag tänkte på.
Mm.
Det är ju samma där också, med för att det här gäller ju Ronald DeFeo som mördade sin familj. På 6 stycken, hans morfar och sen sina 4 syskon.
Ja, just det.
Och det var ju där också han skyllde på demoner, han hade röster och allt. Först sa han att det var ju först skyllde han på maffia lönnmördare. Och sen så bara nej, så började han till att han hörde röster och sånt där. Så han hade hittat på massa ursäkter. Men där, det intressanta där också att alla i hans familj, så han sköt dem i huvudet med en hagelbössa. Och det här var ju under en natt. Och det är 6 stycken i ett hus. Och han sköt med en gevär. Och menar, hallå, det hörs rätt bra. Mm. Alla låg med ansiktet neråt i kudden. Så att alla låg och sov typ. Alltså det var det visade indikationen var att alla låg och sov. När han dödade dem. Bara hur? Så då det är så här, antingen för det verkar som att de inte rört på sig. Teorin är så här, men har han flyttat på dem och lagt alla dem så? Men det fanns ingen bevis på det. Liksom, hur kunde han skjuta alla 6 stycken i familjen?
Ja, just det.
Utan att någon har rört sig. Alla, för det var ju bevisen indikerar på att de låg och sov allihopa när de dog. Mm. Så okej. Okay.
Det är
intressant. De borde höra.
Ja. Ja. För instinkten är ju att springa därifrån. Men å andra sidan så kan personer ha gjort som så att om man skjuter de första skotten och sen går ut till sina syskon och sen säger åt syskon att gå in igen och lägga sig i sängen.
Mm.
Och sen fortsätta där. Men då hade ju någon av dem där res sig upp för att undvika de andra skotten efter den första skotten mot syskonen. Det är jättekonstigt att de låg kvar. Alltså det är jättefascinerande.
Mm. Men det var ju, jag tror det var nästan också med på tal om yxa. Det var helt sjukt. Det var ett par. Det var en man som gick upp så här, vaknade, gjorde så här sin morgonrutin, typ det här med toalett, vet, borstade händerna allting. Gick han ut, tog tidningen så dog han. Han bara föll ihop. Och sen så när polisen kom dit så där, ja, då var det typ hans halva ansikte hängde ner. Ja, typ han hade jättemycket skador på sig och allting. Så han hade morgonrocken på sig. Alltså, man, det var siktade in i frun i sovrummet och då låg frun så helt sönderhackad typ, på en yxa. Och hans kropp hade inte fattat det. Han var ju typ död redan. Och han bara gick upp, vaknade på morgonen, vet, sin rutin, gick och borstade tänderna och allting. Sen dog han, öppnade dörren, läste tidningen och dog.
Oj.
What?
Oj.
Sjukt. Jag kan inte säga, men det är en helt sjuk historia. Jag tror att det var någon i familjen. Jag tror det var sonen i familjen som gjorde det här fan med det. För det var så här pengar eller någonting. Som vanligt. Inheritance är orden. Det var något sånt där tror jag. Om jag minns rätt.
Ja, innan vi avslutar det här så tänkte jag. Varför man är så intresserad av just true crime. Och seriemördare. Nästan naturligt drar sig till det.
Jag har en teori.
Oj, kör.
Att vi alla vill mörda människor. vi alla vill göra sånt. Men det är... Jag har inte riktigt moden sådana, så därför lyssna på det istället. Lyssna på andra gör det istället för ens själv. Det är så in i lust, tror jag.
Ja.
Jag tror inte det är så här in i nyfikenhet. Alltså djupt in mot kan det vara och sånt där. Men vi är ju mörk, alltså mörk, inte humor är det inte. Men det är så här mörk, ja, mörkret inom en som är intresserad på ett sätt,
jo,
tror jag.
Jo, det är det. Man vill veta hur låg kan en människa sjunka och varför.
Mm.
Och sen gillar vi ju pussel, att pussla ihop vad som har hänt. Kan det vara si, kan det vara så, har de rätt person eller inte? Och så sitter man och velar fram och tillbaka. Och när det kommer till seriemördare, varför man gillar dem, och det är som man skulle kolla på Animal Planet när man ser rovdjur, så tänker man oj oj oj, det var en snabbt lejon och såna saker, och man vill veta mer, kanske hur man skyddar sig själv. Typ som, ja men där var en granne som högg ihjäl en annan granne av ingen anledning. Ja, men varför det? Då blir man så här, tänk om min granne är sån också. Jag måste ju skydda mig själv.
Ja, just det.
Så att människan är väldigt unikt nyfiken på allting som finns.
Kan vara också, kan vara så primal grej också, du vet, från caveman's, du vet, man fick ju slåss om saker och sånt där, så jag vet inte. Så inre instinkt. Och sen lite också så här, det är ju maktspel tror jag också, mycket, många av det där, att du har makt över någon annans liv. Att få den kraften, den makten är liksom, ja.
Det är... Vissa blir berusade av den.
Ja, exakt.
Tanken eller den situationen. Men ja, vet du vad, Robert?
Ja. Tiden är över.
Det är den.
Ja.
Den försvann snabbt.
Ja, det var kul att prata av sig lite och
ja.
Sånt där. Det var ett tag sedan, som sagt.
Det var det verkligen. Men nu är vi igång igen.
Ja.
Men vill ni kontakta oss, gör det gärna via, ja, skicka ett mejl till tyckanauten@gmail.com eller via Instagram. Ska ni skicka något meddelande, något fint, något som ni tycker om eller inte. Även fått igång Facebook, så om ni vill följa oss där, gör det gärna och sprid ordet om att vi finns, för sprider ni det till en så sprider det till en annan och så plötsligt så har vi fått två nya lyssnare eller fler.
Och sen ja, även på YouTube så här, om ni vill kommentera där eller ja,
kolla på lite videos.
Ja, vi har ju lite där. Ja. Utred våra spökutredningar har vi också.
Och
vi
ska ju komma.
Ja, fanns snart.
Får ta det ut hit. Vi har lite kyrkogårdar att besöka.
Och en liten bräda som ska
initieras.
Ska missbrukas. Ja, det blir nice fan. Så har vi lite mer utrustning, hörde jag också. Så
ja,
det blir
ett övervak och en till diktafon med en extra mikrofon på sig.
Ja, just det. Mm. Just det.
Mm. Det kommer bli roligt.
Och se bara, jag är ju led varannan vecka, borde jag kunna.
Ja, men du kan komma hit och slappa lite, så kan vi bara gå ut och gå lite.
Ja, så länge du har KitKat så.
Ja, du, det finns. Lång tid framöver.
Shit.
Men ja, tack för att ni har lyssnat, så tycker jag att vi hörs av någon annan gång. Hej då.
Hej då.